Stunden jag på riktigt förstod vad det innebär att vara familj var när mamma erbjöd mig ett öppnat paket vuxenblöjor. Jag stod i källaren, vid botten av trappan. Hon uppe i dörröppningen. Blöjpaketet, som tillhört min morfar innan han dog, visade hon pedagogiskt upp för mig. Ska du ha dessa? Vi höll på att rensa ut hennes barndomshem i Hörby. Mormor hade precis dött några år efter morfar. Vuxenblöjorna hade alltså legat kvar i huset i flera år. Vi vadade genom ett sekel av liv som nu skulle tas om hand. Jag var drygt 20. Det var inte det första dödsboet vi rensade ut tillsammans, men det var de första vuxenblöjorna som kommit i min närhet. Hennes fråga gjorde mig djupt förvirrad. Så där satt och spel så det känns som om tiden saktar ner. Stunden stelnar som en panna cotta med för mycket gelatin i. Den dallrar, men är ogenomtränglig. Vad ska jag med dem till, sa jag. Mamma såg på mig som om jag var helt jävla dum i huvudet. Den blick som endast är en mor förunnad. Att titta på sin avkomma och ifrågasätta hur den idioten kunnat formas inuti den egna kroppen. Hon väste, som om det var det mest självklara i världen. De är jättebra när man ska frosta av frysen. Instinktivt förstod jag vad jag var tvungen att göra. Jag var tvungen att ta blöjorna. Mamma var en kvinna i sorg. Hon hade förlorat sina föräldrar. Hon ville inte att något skulle förgås. Blöjpaketet var, utan att jag förstod hur det blivit så, ett besjälat objekt. Att säga nej till det skulle vara en dödssynd och att helt förneka den plikt som kommer med att vara någons familjemedlem. Att begripa när det inte är läge att ifrågasätta. Att ibland låta den andres vansinne passera som normalitet. Ja, såklart, sa jag. Jag tar dem. Jag tänkte först att jag skulle slänga blöjorna så fort mamma inte såg. Men det gjorde jag inte. Jag tog med dem på tåget till Malmö, bar hem dem till min lägenhet och la dem i garderoben och tog faktiskt fram dem nästa gång jag skulle frosta av frysen. Mamma hade förstås haft rätt. Blöjorna fungerade utmärkt. Och på köpet hade jag lärt mig något av det viktigaste jag någonsin kommer att lära mig. Att vara familj är att veta när man ska ta emot vuxenblöjorna. Jag heter Maria Maunsbach. Jag är författare och dramatiker, men framförallt utsedd till årets näst bästa skåning år 2025. Och det här är mitt Sommar i P1.
Är det toppen tycker jag. Ingenting går upp mot gamla Skåne. På den plats man är född, ja där trivs man mer än bra.
Jag kan knappt komma på en enda sak i mitt liv som jag har gjort precis så som man ska. Och verkligen inte detta med att stadga mig och skaffa familj. Jag är 36 år gammal och mina jämnårigas liv kretsar oftast kring just det, kärnfamiljen. Själv har jag aldrig varit i närheten av det som ordet allt mer kommit att vara synonymt med. Normalitet och en tillvaro att stoltsera med. Jag klarade inte ens av att börja skolan när jag var 7 år gammal. Jag började 1 år tidigare för att mamma tyckte att jag var understimulerad på dagis. Och sen dess har jag gjort allt i konstig följd. Kanske för att jag tidigt var upptagen med sånt som andra behöver hantera först när de är runt 40. Min pappa har många goda kvaliteter. Han är rolig, generös, har varit en jävel på att skjutsa mig land och rike runt och har ingjutit en mycket stark känsla i mig av att det är okej. Till och med eftersträvansvärt att vara precis så som man är. Han rörde inte en min när jag var 12 år gammal och en julavslutning ville spela tequila på trumpet. Iförd nätstrumpor och troskort klänning i Betelkyrkan i Hör. Samtidigt har han lidit av en komplicerad bipolaritet av sorten med långa intensiva manier som ofta övergått i psykos. När mina kompisar hade fullt upp med sina första prepubertala förälskelser hade jag fullt upp med pappas sjukdom. Och sen, när jag var 16 år gammal, dog min 23-åriga storebror plötsligt under tragiska omständigheter. Åren därpå kantades av mer död. Mormor, morfar, farmor, min brors pappa. Känslomässigt var jag strängt upptagen med sorg och psykisk sjukdom fram till att jag fyllde åtminstone 25. Familjebildningsåldern kom emot mig och jag tvingades inse att livet förberett mig mer på döden än på förälskelse. Jag har lättare för att välja kista än vad jag har för att bli kär. När det var dags hade jag helt enkelt inga redskap för att bilda familj med den romantiska kärleken som grund. Med denna erfarenhetsbank i ryggen var jag å andra sidan fullt rustad att bli författare. I mitt yrke ingår att göra intervjuer om de böcker jag skrivit. Det är för närvarande 4 stycken romaner. Och jag är numera så van vid det att jag med lätthet svarar på nästan vad som helst. Förutom på frågan som alltid kommer i slutet av en intervju när jag ombedd svara på några snabba till faktarutan. Varenda gång jag hör den, det specifika tonfallet, frågetecknet som dröjer sig kvar, är det som om hela jag förvandlas till en illaluktande hårklump i ett avlopp. Familj? Det finns egentligen endast ett korrekt svar. Ja, jag har man och 2, kanske 3 barn. Men vad ska man svara när man inte har det? Indirekt förstår jag att jag borde svara nej, jag har ingen familj. Men jag har massor av familj. Bara inte en sån som frågan fiskar efter. Därför blir mitt svar oftast ett ja, med punkt efter. Dels svarar jag så för att frågan är så normtyngd, direkt pressande och privat, men också för att det skulle ta alldeles för lång tid för mig att förklara hur min familj ser ut och inte minst vad jag genom livet lärt mig om vad en familj kan vara. Hur en familj kan bli till. Allt det får inte plats i en liten faktaruta.
Så försök att behandla henne varsamt. Ge henne lite ömhet och var snäll. Och använd din styrka lite sparsamt. Hon har ännu några timmar till kväll.
Det är svårt att komma undan blodsband när man talar om familj. Även min familj tar avstamp i dessa, men därefter är svängarna rätt vilda och snäva. Så låt mig lite snabbt gå igenom det, och här kommer ett tips. Gör inga större ansträngningar att försöka hänga med. Men så här ser min nästan biologiska familj ut. Mamma och pappa är givetvis skilda. Jag är deras enda gemensamma barn, men jag har 5 inräknat levande och döda syskon. På pappas sida har jag 3, där det äldsta är 23 år äldre än jag. De 3 är helsyskon. Jag blev faster första gången när jag var 6 år gammal. Mamma fick 3 barn med 3 olika män, och det är med henne och mina 2 bröder som jag framförallt vuxit upp. Mammas äldsta son och min 3:e äldsta bror Rickard är mer jämngammal med mamma än vad han är med mig. Hon fick honom när hon var 16 och mellan Rickard och mig skiljer det 18 år. Ja, och så är det Kim förstås som är död. Hans pappa har jag aldrig träffat, men hans farbror Lennart och faster Birgitta och deras 3 barn och de 3 barnens alla barn räknas in i familjen. Barnen och jag, alltså Lennart och Birgittas barn, säger att vi är kusiner för att vi i praktiken är det, Men också för att den egentliga relationen är för invecklad att förklara. Min bror Rickards pappa Roger var å andra sidan också lite som min pappa. På 90-talet bodde han i Uppsala och när jag var runt 10 började vi brevväxla med varandra. Det var när pappa var mitt uppe i ett maniskt skov och jag för första gången förstod hur tokig han var. Då upptäckte jag också min psykosomatiska läggning. Jag utvecklade en stressrelaterad nickelallergi. Jag hade kliande sårskorpor över hela underarmarna. Som sedermera försvann när pappas mani la sig. Redan då formulerade jag ett krasst och helt privat djungelordspråk som jag levt hela mitt liv efter. Kan man inte uttrycka sin ångest kan den åtminstone synas på kroppen som blödande sår. Sen flyttade Roger ner till Skåne och Hör och bodde på samma gata som mamma i några år. Relationen mellan pappa och Roger var så där, speciellt när pappa var manisk. Då tyckte han inte alls om att jag tillbringade så mycket tid med Roger. En gång visade det sig extra tydligt. Jag och min kompis Mia var hemma hos oss och höll på i köket helt själva. Vi testade det nya fenomenet wok genom att hälla en hel burk curry över en strimlad kassler. Och vi tyckte det var så jävla roligt och dumt att vi fastnade i ett skratt. Vi skrattade så att vi till slut låg på köksgolvet och vrålade. Då dök pappa upp i dörröppningen. Vansinnig. När vi inte slutade skratta trots att han sa till och skrek han följande: Roger är en jävla socialbidragstagare med HIV. Ett mycket effektivt sätt att få tyst på mig. Men jag visste att pappa klämde ur sig den ena mer hisnande saken än den andra när han var så där. Någon dag tidigare hade det varit att han hade 3 miljoner i kontanter nedgrävda i trädgården och att vi behövde ha persiennerna neddragna dygnet runt för att Säpo var efter honom. Det gjorde ont hur han pratade om Roger, men jag försökte att inte lägga någon vikt vid det. Efter vändan i Hör flyttade Roger till slut tillbaka till sin uppväxtstad, Malmö. De sista åren tillbringade han på Lorensborg. Roger var en underbar, men av livet och psyket härjad man som en dag inte orkade mer. Han hängde sig. Det var på hans begravning som jag för första gången träffade många av Rickards, alltså min brors, släktingar. Bland annat 2 som jag idag står närmare än många blodsläktingar. Faster Lotta och kusin Sofie. Det var en strålande, vacker junidag. Vädret var dödens motsats. Luften dallrade av liv. Solen gassade. Sommaren var ny. Vi samlades utanför kapellet allihop. Det var som det är på begravningar. En alldeles särskild stämning, som om man gemensamt håller andan. Magmuskulaturen hårt spänd, nacken rak och sträckt. Fast det var inte riktigt som det brukade. Jag kunde med säkerhet säga det för jag hade vanan inne. Veckorna före hade jag varit på både mormors undsättning och farmors begravning. Någonting bubblade. En av släktingarna verkade ha tittat djupt ner i glaset innan avfärd och det är väl egentligen inga konstigheter. Begravningar har diplomatstatus bland våra ritualiserade sammankomster. Det är okej att göra nästan vad som helst för att mäkta med. En begravning där någon inte ballar ur vet jag inte ens om den är något att ha. Urballning är sorgens väsen. Stunden innan vi gick in handlade mest om att försöka lokalisera vem alla var. Vilka var familj, vilka var främlingar. Fram kom en kvinna och räckte fram näven. Hon sa sitt namn och sen sa hon: "Jag kommer från Noaks ark, HIV-föreningen." Utanför kapellet på Limhamn tvingades jag för första gången på över 10 år tänka på vad pappa gastat den där gången i köket. Jag hade några enstaka sekunder på mig att förstå att det som jag trott att pappa hittat på, alltså att Roger skulle haft HIV, i själva verket var sant. Det var bara ingen utöver min psykotiska far som berättat det för mig. Min världsuppfattning knakade i fogarna, även om det egentligen inte förvånade mig. Vi har aldrig varit en familj där man berättar saker för varandra, inte på det sättet. Någonstans måste väl mitt oerhörda behov av berättande, att närma mig sanningen, vad det nu är, komma ifrån. Och kanske är det just därifrån. Avsaknaden av information har fött en patologisk bekännare. I nästa andetag presenterades en man som Roger kände från ett behandlingshem för missbrukare. Han hade den där flackande blicken som kommer av ett liv kantat av tunga droger. "Hej, hej", sa vi. "Ja, det är för jävligt det här." Och sen var det dags att börja begravningen. Kistan täcktes av en enorm MFF-flagga. Jag och mamma och min bror Rickard rörde oss som en enda kropp. Till en början förflöt begravningen så som begravningar gör mest. Det var inte förrän vi kom fram till avskedet som bubblandet gav sig till känna. När det var dags för släktingen som behövt något stärkande för att mäkta med, leddes han fram till kistan av sin fru. Där började han hålla tal. Och det vet alla som varit på många begravningar att när någon börjar tala framme vid kistan sitter man som på nålar. Det kan gå precis hur som helst. Men det som hände hade ingen kunnat gissa sig till. Ungefär så här lät det: "Roger, jag lagade matlådor till dig. Jag lagade falukorv och makaroner. Jag lagade köttbullar och potatis och sås. Jag lagade kålpudding. Och Roger, du gav mig betyg. Du gav mig 9,7. Och du gav mig 9,6. Jag fick till och med 9,8, men jag fick aldrig 10,0. Rösten stegrades, var snudd på ett skrik. Den stora, enorma saknaden behövde formuleras. Och den kondenserades ner till följande fråga: "Roger, varför fick jag aldrig 10,0? Talet pågick länge och efter en stund högg mamma tag i min arm. Hon höll den hårt. Vi grät men kunde inte låta bli att skratta. Allting var så jävla dumt. Vad vi inte hållit koll på var att mannen från behandlingshemmet flyttat sig hela vägen fram i lokalen. Från bakersta raden till bänk 3. Och när faster Lotta skulle bege sig till kistan kastade han sig upp, trängde sig, snudd på tacklade henne. Han rusade fram, drämde näven i kistan, en stor smäll. Blomsterarrangemangen flög all världens väg. Ja, nu rörde det sig inte om snudd på ett skrik utan om ett regelrätt vrål. Han vrålade: "Fan!" När ekot ebbade ut uppstod ett vakuum i kapellet. Alla, inklusive prästen, satt som förstummade. Ingen visste vad den skulle göra. Och då, som en nedsänd ängel, faster Lottas röst: "Ja, han fick det ur sig." En omedelbar lättnad och glädje spred sig. Det var sant. Han hade uttryckt precis det som vi alla kände. Han fick det verkligen ur sig, och på samma gång ur oss. Himlen utanför var molnfri, alldeles blå som flaggan över kistan. Det kändes som ett tecken. Solens strålar smekte och smekte flaggan, smekte de nu utspridda blomsterarrangemangen. Begravningen avslutades med att vi alla ställde oss upp för att sjunga. Familj, vänner, pundare, fyllon, barn och kärringar. Tillsammans fyllde vi kapellet med mjuka, himmelsblå diftonger. Som helhet fick begravningen betyget 10,0. Thank you.
himmel är så blå som min. När jag ser vår Malmö-lagmaskin krossa alla och en var, som i gamla stora dagar. Ingen himmel är så blå som min.
På begravningskaffet så uppstod stor förvirring. Mellan kakor och snorig gråt hörde jag fast och Lotta utbrista: "Nu är det karaoke!" Ingen runt bordet verkade reagera på vad hon sagt, och alla helt införstådda med att karaoke-maskinen skulle baxas ut. Jag såg på mamma, hon som till och med vägrar sjunga med "Ja må du leva", och jag såg på Rickard som bara för någon timme sedan skickat sin far in i den sista vilan. Ingen av dem skulle sjunga, det förstod jag. Jag förstod också att det låg på mig att representera oss, vår lilla familjeenhet. Jag skulle bli tvungen att sjunga något. Att vara familj är att vara den som sjunger begravningskaraoke när de andra absolut inte vill. Och då, jag förstod på samtalet runt omkring mig att jag hade hört fel. Lotta hade inte sagt "nu är det karaoke", hon hade sagt "ja det är ju karaoke". Karaoke visade sig, när jag lyssnade mer noggrant, vara Lottas tama Kaja. Jag vet att det vanligaste är att förstå familjebildning som något enkom biologiskt. Men det tar en inte särskilt långt. När man som jag inte kunnat luta sig mot blodet som sammanhållande kraft i alla lägen, och där alstrandet av barn inte slussat mig in i familjelivet, tvingas man lära sig familj kan man få ändå. Men att förstå att familj inte är något av naturen predestinerat innebär att man själv måste börja välja. I mitt liv har det skett många gånger helt utan existerande släktskap. Det handlar förstås om hur man definierar familj. För mig känns det i bröstet. En tillhörighet bortom ord. En relation som tål både plikt och tystnad.
Jag har varit i Öja. Ja, där fick jag snusa, ja, där fick jag brusa, ja, där fick jag ligga på flickornas lår. Och jag fick inte ligga hos Peja, jag fick bara sida vid Peja. Jag fick inte kagor till Pärve, jag fick bara skottor och vann.
Jag växte alltså upp i den lilla skånska orten Hör. Med två ö, belägen mitt i Skåne, som min tredje roman Lucky Lada och jag handlar om. Det var där jag formades, och det var där drömmen om att bli författare slog rot i mig. Jag ville bli det långt innan jag begrep vad det innebär. En drift och ett begär som är starkare än både förståndet och rationaliteten. Under uppväxten var jag en tjock nörd, alltid bäst i klassen, som längtade efter konsten. Och det hade ju kunnat gå riktigt illa. Samtidigt var jag så auktoritär i min personlighet att jag aldrig förstod att jag var en kuf. I nionde klass valde jag teater som elevens val, och som avslutning på terminen skulle alla läsa en bit ur en monolog. Ingen i klassen visste vad en monolog var förutom jag, och när de övriga fått det förklarat för sig som en text i jag-form valde de allihop att läsa ur Berts dagbok. Själv tog jag mig friheten att läsa en bit ur I väntan på Godot. Hör är en plats jag förknippar med ljus och kärlek, som härbärgerar både en stor dos mänsklig godhet och min första erfarenhet av att konstiga, icke-biologiska familjer växer fram där man minst anar det. När jag var 14 år började jag dansa magdans i brottarlokalen i källaren på allaktivitetshuset Älvkullen. Några terminer in tillkom Margot. Hon hade precis fyllt 70 och hade drömt om magdans i många år. Efter ytterligare någon termin slutade den ursprungliga läraren och jag tog över. Först ihop med min bästis Felicia, sen på egen hand. Det var inte mitt första jobb. Det hade jag som medlem i Hörs musikskolas sommarorkester. Ett kvinnoseparatistiskt band vid namn Beaver Gang. Ja, vi visste vad det var vi hette. Det var ett feriejobb som skapats i samarbete med Hörs kommun och Hörs musikskola. Jag var absolut inte tillräckligt bra på magdans för att undervisa. Men skulle kursen finnas kvar i Hör var någon tvungen att göra det. Och jag tog på mig uppdraget med en 16-årings ovisshet och självförtroende. Nya förmågor kom in i gruppen. Kvinnor runt 40 år och uppåt. Jag var med råge yngst. Margot med råge äldst. Runt henne rörde det sig alltid. Varje termin bjöd hon in alla till fest. God mat och många timmars dans i hennes källare. Istället för att säga bib eller bag-in-box sa hon en dunk vin. Och en dag kom hon till lektionen och hade piercat naven. Något hon länge velat. Inledningsvis bar gruppen på mycket motstånd. De skulle aldrig dansa framför publik. Ingen skulle visa någon hud överhuvudtaget och de skulle absolut inte spöka ut sig. Eftersom jag personligen inte längtade efter något annat än att spöka ut mig och ännu inte hade den lite äldre kvinnans ok av livserfarenhet förstod jag dem inte. Det var nog mycket lyckosamt. Att jag inte visste vad ett liv kan göra med en kvinnas blick på sig själv. Där de såg skavanker såg jag deras möjligheter. Jag manade på dem i allt jag tyckte var skönt och sant och allt eftersom blommade de ut. De trädde ut, ur sina kläder och in i sig själva. Plötsligt köpte de mängder med paljetter och glansiga tyger. De sydde dräkter. De blev större. Gesterna svällde. Vi kuskade runt och visade upp oss. Dansade på Åke Järpes allsång på Berggrenska gården i Hör. Dansade på bröllop. Dansade på parkeringen utanför Eddies grill på världsdansdagen. För en publik som till hälften såg glad ut, till hälften som om de beskadade ett ritualmord. Det var så underbart att sitta intryckt i en bil med dansgruppen. Alla så överrösta i bichotterier att det utan uppehåll skramlade högljutt i kupén där vi for fram längs de skånska landsvägarna. Allting omringat av livet. De fick barnbarn, hälsborrar, gallstensanfall, de gick i pension, män dog, de såg änglar, de trodde inte på sånt trams. De förälskade sig i nya män. Jag blev vuxnare. De blev på vissa sätt yngre. Vi blev alla lite mer oss själva. Margot lärde mig värdet i att ha fest och vilken kraft och potential som finns i att kunna anordna ett bra kalas. Om man kan, ska man göra det. Inte vara snål. Det är inte gratis, men det är en investering som omedelbart betalar sig. Så fort jag fyllde 18 började jag och Margot dricka vin ihop. När det var fest så gav hon mig alltid blicken. Blicken innebar att när de andra var på väg hem, när de gav upp, så skulle jag stanna kvar så att hon och jag fick sitta och snacka i fred. Hon hade en ljuvlig särbo, Stig, som hon skämtsamt kallade för enucken, men aldrig så han hörde. Ibland när vi hade föreställning fick han vara dekor. Han satt på scenen och rökte vattenpipa. Jag och Margot kunde hålla på långt in på nätterna. Jag hade nyss tagit studenten och var sysslolös, jag hade inga måsten, och hon var pensionär. Vi delade friheten som kommer av oceaner med tid och inga förpliktelser. Hon pratade alltid med mig som en jämlike och jag älskade att lyssna på henne. Hennes ständiga nyfikenhet och öppenhet. Hon är gammal socionom. Hela hon präglad av en varm och tillåtande blick på människan. En inställning att det okända är spännande och intressant. Jag sög åt mig som en svamp. Lät den kvinna hon var spelar roll för den kvinna jag skulle bli. En gång var Margot tvungen att runda av vid 2-tiden på natten för att hon kom på att hon skulle på mammografi 8 dagen efter. Dessutom i Eslöv. Pappa fick hämta mig. Detta var under en lugn period. Han är yngre än Margot, men med mindre än 10 år. Jag var full och glad och han såg på mig med mycket trött blick. Han sa, du måste sluta umgås med de där pensionärerna. De driver dig i fördärvet. Och kanske var det sammanhållningen med Margot och hela magdansgruppen som gjorde att jag, några månader efter studenten, tog mitt pick och pack och flyttade från Hör till Kairo. Övertygad om att jag skulle bli magdansstjärna. I Kairo landade jag i området Mohandesin. Huset jag bodde i ägdes och manövrerades av en kvinna jag uppmanades att kalla för Madame Didi. När man knackade på hos henne öppnade hon alltid iförd flismorgonrock, turban och solglasögon. En sann stilförebild. Och för den som undrar kan jag genast avslöja att jag inte blev magdansstjärna i Kairo. Det var långt mer komplicerat än vad en 18-åring från Hör kunde föreställa sig. Men jag fick dansa på några bröllop och åka staden runt och ta lektioner för diverse olika magdansdiver. Och det räckte ganska långt. Istället drabbade Kairo mig på flertalet andra sätt. Det var där jag var någorlunda vuxen för första gången. Där jag helt på egen hand skapade mig ett sammanhang och ett liv. I min värld finns det knappt någon mer romantisk plats på hela jorden. Vad har Eiffeltornet på pyramiderna? Ingenting. Ganska kort efter att jag anlänt träffade jag de kvinnor som skulle bli min ställföreträdande familj. Toril, Ditte och Amani. Toril, en 40-årig norska som kommit till Kairo för att hon hade en hemlig relation med en mycket yngre egyptisk man i Luxor som älskade henne, men det var bestämt att han skulle gifta sig med sin kusin. Said hette han och skulle ärva en alabasterfabrik. För att de skulle kunna ha kontakt distribuerade vi flera olika burner phones. Toril var tvungen att ständigt ha 3 kontantkort igång för att ingen i Saids familj skulle förstå vem det var han ringde till. Ditte, en korpulent tysk skräddare, också runt 40, som även hon träffade en tjusig yngre egyptisk man. Han var fotograf och oroade sig ständigt för att Ditte skulle spara sitt mensblod och tvinga honom att äta det genom att exempelvis ha ner det i en tomatsås. Det hade hans mamma nämligen sagt till honom att kvinnor gör för att knyta män till sig. Och så Amani, en 27-årig egyptiska som jobbade som administratör på skolan där vi övriga gick och lärde oss arabiska. Hon var inte sen att inleda en mycket hemlig relation med den mycket äldre brittiska chefen på skolan. Av den relationen, de är faktiskt gifta idag, lärde jag mig på djupet att begreppet sex och vad som ingår i denna företeelse är oändligt töjbart. Själv följer pladask för den charmiga amerikanen Craig Hawkins och uppvaktades parallellt av den om möjligt ännu charmigare egyptiske författaren med det perfekta namnet Muhammad Aladdin. Varenda gång någon av hans böcker blev förbjuden ställde han till med fest. Det hände ganska ofta. Och eftersom han visste att jag hade författardrömmar tyckte han om att berätta för mig hur saker och ting låg till. Han påstod att han bara jobbade med stream of consciousness och att han aldrig någonsin redigerade ett enda ord han skrivit. Det behövde man inte om man var en tillräckligt bra författare. Han kunde säga saker som Ya Mareya, Ya Habibti, Ya Gamusa, You have to understand, anal sex is a very important part of Arabic literature. Idag, När jag själv är verksam som författare vet jag. Om sodomi i arabisk litteratur hade han rätt. Om redigeringen hade han fel. Sedan den arabiska våren lever Mohammad i exil i Berlin. Lyckligt gift och ibland talas vi vid fortfarande. Bland annat hördes vi när jag skrev på Lucky Lada och jag. Jag berättade för honom att jag höll på med en roman om min uppväxtort. Vilket sammanträffande tyckte han. Det gjorde han också. Minen Fritjof Nilsson Piraten pastisch, sa jag. Kul, sa Mohammad. Som alla författare ville han mest prata om sitt eget, så han fortsatte... Min handlar om de sista skattjägarna i Kairo som letar efter faraoniska monument i källaren av ett hus på gatan där jag växte upp. Och det kan man säga är den ungefärliga skillnaden på att komma från Höör respektive Kairo. Alla dessa romanser i Kairo var egentligen ovidkommande. Det som är mest framträdande när jag minns tillbaka på min tid där är alla timmarna i taxi med Toril, Ditte och Amani. Svetten, kaffet, pratandet, att sitta på en plaststol någonstans och dricka myntate utan att bry sig om klockan. Och fascinationen. Hur fort det gick att hitta dem. Att det bara tog några veckor att skrapa fram ett sammanhang där vi agerade som om vi hörde ihop. Och alltid hade gjort det. Tillsammans med dem lärde jag känna staden, världen och mig själv på ett nytt sätt. Innan jag flyttade till Egypten hade jag inte sysslat med självrannsakan och visste därför inte avgörande saker om min egen konstitution. Som det faktum att jag är maximalist ut i fingerspetsarna. Det hade jag ännu inte förstått. I mötet med den egyptiska kulturen och magdansen fann jag en estetik som passade mig perfekt. Men det är inte förrän nyligen jag verkligen förstått vidden av vilken effekt min tid i Kairo haft på både mig personligen och i förlängningen mitt konstutövande. Det var förstås oändligt nyttigt att befinna sig i en kultur med helt andra ideal än de som råder i Sverige. Jag har inte mycket till övers för det svala svenska. Återhållsamhet är inget för mig. Jag tycker om många och stora ord. Jag tycker om enorma glittriga örhängen och jag tycker om en generell känsla av överdåd. Det gäller mat, men litteratur. Kanske är det det skånska i mig. Rakt över brädet älskar jag volymen på max. Och i Kairo är allt på max hela tiden. Det gäller inte bara ljudvolymen i trafiken, det gäller även språket och begäret. När jag kom till Kairo hade jag viss erfarenhet av att bli ropad efter på gatan, men nästan uteslutande i en svensk kontext. Därför var det en stor chock när jag började förstå vad det var männen skrek efter mig. När arabiskan bara var ljud tänkte jag att de sa ungefär samma saker som hemma. Vilka jävla pattar, kolla vilken röv. Men efter ett tag kunde jag dechiffrera mer och mer och förstod att ett återkommande uttryck som skreks efter mig var "Ja eshta billaben". Jag förstod också att detta inte var nedsättande, tvärtom. Det var ett erkännande av vidunderlig skönhet. Direkt översatt betyder det ungefär mjölkens grädde. Jag avkodade alltså inte bara ett språkbruk som gjorde alla män till poeter i en rak linje från tidningskioskexpediter som aldrig fått gå i skolan till läkare och högutbildade akademiker. Jag avkodade också det faktum att den kultur jag själv vuxit upp i och det starka skönhetsideal, det svenska och västerländska alltså, absolut inte var någon objektiv sanning. Den nya världsordningen var till en början svår att ta till sig. Men ganska snart fick den mig att känna mig underbar. Även om det fortfarande var påfrestande att bli påhoppad i tid och otid, blev deras sanning till slut starkare än den sanning jag trott var min. Den nya sanningen var att vara vit och fet är det absolut vackraste man kan vara. En sägning helt utan ironi, men inneboende kärlek och respekt för excessen. En hyllning till överdådet. Inte konstigt att jag trivdes i Kairo, så långt borta. Men ändå på många sätt som att komma hem till Skåne. För är det någonting skåningar älskar så är det just det. Det totala överdådet och, i många fall, en rejäl röv.
Extra sås!
Jag flyttade tillbaka till Sverige och fortsatte dansa med dansgruppen. Vi höll på fram till att jag var 25, sen tvingades vi ge upp. Men festandet har fortsatt. Senast förra året var det stor fest med anledning av att Margot fyllde 90. Mamma skjutsade mig rakt ut i skogen till en gammal dansbana. Jag ringer när jag behöver skjuts hem, sa jag. Det blir nog inte så sent. Jag borde förstås ha vetat bättre. Margot ville fort få praktikaliteterna överstökade, alltså mat och tal och sånt. Sen ville hon ha dans, som alltid det viktigaste. Festens mest centrala inslag är dessa, dansen och vinet. Dansgruppsfamiljen var där, Gabby, Susanne, Marie-Louise och jag. Och det var också vi som höll ut på dansgolvet. Den vildaste 90-årsfest jag någonsin varit på. När vi lufsade runt på dansbanan, fridans med magdansinslag, kändes det precis som vanligt. Den mest självklara känslan av att vara hemma. Trots att de blivit äldre rörde de sig som de alltid gjort. Kroppens eget unika rörelsemönster, lika osvikligt som en författares specifika röst. När vi dansade kände jag rent fysiskt vidden av allt de lärt mig. Att det finns delar av mig som de varit med och skapat. Enligt lokalens regler fick man vara där till midnatt. Det var också så länge som Margot var igång. Det är en livsregel att följa. Man lämnar inte dansgolvet före den som fyller 90 gör det. Familjebildaråldern inträder i Sverige runt 30. Det är då de flesta stadgar sig, förökar sig, slår sig till ro. Åtminstone för första gången. Sen kommer man förstås skilsmässoåldern, men den ska inte jag gå in på nu. Jag var länge besviken och skamfylld över det faktum att detta med familj inte hände för mig. Kanske inte så mycket avsaknaden av barn, men avsaknaden av livskamrat plågade mig. Klagar mig till viss del fortfarande. Mest för att jag hade tyckt att det var fint att dela hela mitt liv, inklusive det erotiska, med någon. Men jag ska inte heller sticka under stol med att det kan kännas socialt utsatt att inte ha någon partner. Att inte ha blivit vald romantiskt. Att bli sedd på som skadat gods. Och att kanske vara det. Till slut har jag dock förstått att jag visst bildat familj. Och precis som alla andra i 30-årsåldern. Hösten 2018, några månader efter att jag romandebuterat, träffade jag Martina. Det var som det är med ursprungsberättelser. En historia som uppstår först när det finns ett värde i att berätta den. Hon och jag har berättat om vårt första möte många gånger. Så här brukar vi göra. Martina säger att egentligen träffades vi för allra första gången i en källare där hon hade sitt kontor, där jag av någon outgrundlig anledning sagt ja till att högläsa en erotisk novell under ett shibari-performance. Det är alltså japansk repkonst, frekvent förekommande i BDSM-världen. Sen tar jag då en omväg i historien om oss och berättar om denna kinktillställning och hur obekväm den gjorde mig. Sen fortsätter vi vår berättelse med att hon hade ett möte med min dåvarande förläggare som föreslog att Martina skulle dyka upp på releasefesten för min debutroman, Bara ha roligt. Där hälsade vi på varandra. Ibland dividerar vi en stund om kronologin på dessa två episoder. Kom bokreleasen eller Shibarin först? Sen kommer vi äntligen fram till gången då vi faktiskt sågs. Vi träffades på en bar på Möllan. Martina jobbade vid den här tiden som agent i bokvärlden och att vi möttes upp berodde på att jag haft några frågor gällande mina kontrakt. Däribland undrade jag hur jag skulle göra med moms på mitt förskott. Parentes. I retrospektiv är den detaljen mycket rolig för det finns ingen människa på denna jord som är så usel på moms som hon. Sen säger vi, ja vi skulle ha pratat om kontrakt och sånt men istället satt vi i 5 timmar och pratade om alla som vi känner. Underförstått, vi skvallrade så vi knappt hann andas. Vårt gemensamma intresse för att ta reda på hur saker och ting ligger till uppdagades redan där och då. Ja, ungefär så där brukar vi avsluta historien. Men om man skulle fortsätta, hade jag kunnat säga detta. Successivt under kvällen gick det upp för mig. Här mitt emot sitter en annan som jag. På samma sätt som mina magdansdamer blommade ut tillsammans i brottarlokalen kände jag, redan den där första gången, för all del efter rövmånga glas vin, hur det under mig och Martina grodde ett frö som skulle få ett monumentalt rotverk. Eller, vi var kanske mer som 2 svampar som fick fatt i varandra. Hon och jag, ett gemensamt världsomspännande mycel. 2 som tillsammans vet allt. Vi dricker vin och vi har dig! Fy! Till din mån höll upp! Fy! Till din coronatest! Fy! För vi har god smak! God smak! Fy! Vi dricker vin och vi har dig! Fy! I ført lederväst! For vi har god smag. Sweet. Ba, 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 vi drikker vin hver dag. Pop en ny, hæld det op. Tag en tår, op og hop. Pop en ny, hæld det op. Tag en tår, op og hop. Pop en ny, hæld det op. Tag en tår, op og hop. Pop en ny, hæld det op. Drik! Vi drikker vin hver dag. Martina är 10 år äldre än jag och sedan många år tillbaka gift med Rickard. Hon älskar slimiga skaldjur, att ha tempellördag. Alltså att inte lämna sängen förrän tidigast 2 efter att man tittat på massor av dålig reality. Och att transportera sig fort, gärna med taxi. Men mest av allt älskar hon Danmark och att hålla långa föreläsningar om dansk-tyska kriget 1864. Säg Preussen och den kvinnan får gåshud. Gemensamt delar vi att vi inte förstår fenomenet lagom eller idén med rim och reson. En midsommar lyckades vi köpa 12 liter grädde till 6 personer. Båda drivna av den inneboende skräcken att det är hemskt om det tar slut. På andra sätt är vi mycket olika. Där jag är en patologisk bekännare är hon sjukligt återhållsam med det privata. Där har vi onekligen kunnat lära av varandra. Men den största olikheten är att när hon var barn älskade hon Loranga, Mazarin och D'Artagnan. Hon tyckte den var så spännande och tokig, en fantasi om en mer stollig tillvaro. Själv hatade jag den eftersom jag läste den som socialrealism. Hockey med sopborstar? Jaha, hemma hos pappa byggde jag en rutschkana ner till källaren med gamla tagelmadrasser. En garagebassäng? Helt normalt. I pappas trädgård fanns en igengrodd pool i vilken det simmade stora, feta paddor. Någon som sover under ett köksbord. Inga konstigheter. Själv sov jag ett helt sommarlov under ett pingisbord. För att inte tala om att pappa odlade ängsmark i vår villaträdgård. Bättre för biotopen. Som han sen röjde bort med en elektrisk lie. Ibland naken, ibland iförd fes. I början av min och Martinas vänskap minns jag att jag kunde säga till mig själv: nu får du lugna ner dig. Du kan inte skicka så där många meddelanden till henne. Jag kände mig som en vandrande psykos när jag hela tiden ville berätta för henne om all möjlig skit som hände mig. Nu börjar nästan varje dag med att vi pratar i telefon. Ibland redan innan 8. Sen jag lärde känna Martina har jag fått en ny favoritsak att göra. Att sitta på en bänk med henne och glo. Timme ut och timme in utan annat egentligt ärende. Martinas vänskap påminner mig om Kristina Lunds svar på frågan hur Svenska Akademin skulle förändras i samband med hennes inträde. Kristina Lund svarade, allt förändras när jag träder in. Och precis det har hänt med mitt liv sedan Martinas inträde. Allt har förändrats. Hon trädde inte in ensam. Som med alla icke-biologiska familjebilder erfarenheter går det inte riktigt att säga hur det gick till. Men efter ett tag introducerades jag även för Rickard. Ännu ett litet tag senare fick jag träffa deras kompis Magnus, trots att Martina var rädd för att han och jag skulle bråka om politik. Och mellan oss fyra trädde familjebildarkraften in. Jag förstod att det var det som hände när vi tillbringade en vecka tillsammans på Gran Canaria och alla blev sjuka. Men vi trots det kom fram till att det varit en underbar resa. Det blev ännu tydligare när vi startade en chattgrupp med våra föräldrar för att gemensamt kunna skicka bilder när vi är ute och gör olika saker. Och kanske framträdde det som allra tydligast när en orubblig känsla av självklarhet infann sig. Vi slutade fråga om födelsedagar skulle firas utan frågade istället hur. Vi bildade familj utan att någon planerade det. Och i den lever jag och vi nu. Tillsammans gör vi sånt som jag insett utmärker en kärnfamilj långt mer än själva biologin. Vi äter gasamiddag ihop, något av det viktigaste för en familj lokaliserad i Skåne. Vi kollar på tv och vi hjälper till att planera varandras fester, stora som små. Det som jag en gång trodde skulle ta formen av en man och några barn visade sig bli en brokig skara 40-plussare. Och det borde jag ju egentligen anat, att det var dit här det barkade, med tanke på att det uppenbarligen är precis så jag bildat familj hela livet igenom.
Jag vill leva fri. Jag vill göra vad jag vill utan att någon säger stopp och till. Jag vill göra vad jag vill. Göra.
Familj. Familj. Ett av många möjliga svar är detta. Jag har tre gollar som jag kan sitta med på Jumbo Center i Playa del Ingles eller på Byakrogen i Svalöv och känna mig stillsamt och euforiskt lycklig med. Men inte ens nu har jag lyckats berätta om hela min familj. Det finns många som jag borde ha nämnt. Konrad, Susanne, Sanna och Frida. Om alla dem finns det egna familjebildarhistorier. Om evolutionen i Fridas och mina utekvällar. Från att hon en gång i tiden gick i sömnen och var så full att hon råkade kissa på en stol i min hall och hon misstog den från toalett. Till att hon härom sistens somnade med sin bröstpump igång. Hur hon och Sanna läst alla skönlitterära manus jag skrivit medan de hållit på att skrivas. Inklusive de som sedan blev refuserade. Att utan de två hade jag kanske inte varit författare. Och min och Konrads gemensamma kärlek för löksås och dråplig misär. Och om hur han lärde mig att sann vänskap mellan en heterosexuell man och en heterosexuell kvinna är möjlig. Och om Susanne som jag träffade när jag jobbade på Sveriges Radio och som jag lärde känna via en flygande tårta. Men om det hinner jag tyvärr inte säga något. Det var så här långt jag kom i det här programmet. Och just det, den som utsågs till årets bästa skåning år 2025, det var Siv Malmqvist. Den jäveln.
Jag borde nog säga nej, men jag har gett dig en varning. Säg nu om igen att du är kär. Säg nu om igen att du är kär i mig.
Producent Magnus Lindman och tekniker Jakob Laller. 2023 sommarpratade Augustprisbelönade författaren Lina Wolf. Hennes sommarprat handlade om när hon översatte klassikern 100 år av ensamhet.
Men jag började alltså från början. Kanske för att jag helt enkelt inte kunde stå emot den där numera så legendariska första meningen i 100 år av ensamhet. Så här lyder den i min översättning. Många år senare, när han stod framför exekutionspatrullen, skulle överste Aureliano Buendía minnas den eftermiddag i det förflutna då hans far tog med honom för att upptäcka isen. Enligt översättardagboken höll jag på med den här meningen i exakt 3 dagar. Enligt översättardagboken ringde jag också pappa ett oändligt antal gånger och frågade vad han tyckte om orden avrättningspatrull, exekutionspatrull, exekutionspluton, avrättningsskvadron och exekutionsskvadron.
Sök efter Sommar i P1 med Lina Wolf i appen Sveriges Radio.